Rania har ristat in sina barns namn på väggen i cellen. Hon undrar om de vet vad hon är. Att hon lever. Hon tänker på sin bror, som också han är gripen, försvunnen. Hon vet inte vad som hänt honom. Tills en dag, berättar hon. Då mannen som heter Ibrahim kommer och hämtar henne. För henne genom fängelsets korridorer, till ett rum. Där står han, hennes bror. Och, berättar hon. Ibrahim har en pistol i handen. Du lyssnar på Diktatorns svenska krigare.
De kom till Sverige och de fick medborgarskap.
En granskande serie från Kaliber.
Kushners were from Assad's military intelligence.
Ondska i sin absolut renaste form.
Vi måste skydda svenska samhället från dem.
Reportrar Amer Bitar och jag, Marcus Alfredsson. Vi vill varna för skildringar av dödligt våld, tortyr och sexuella övergrepp. Tredje delen. Att spåra en massmördare.
Jag var glad på mitt liv. Jag hade jättemycket kompisar. Jag var nöjd. Jag hade allt som jag behöver. Jag var också balldancing, var alltså tango-tränare.
Det är 2011 och i den syriska kuststaden Latakia går juristen Basima Jabri från jobbet på Riksbanken till danslokalen.
Livet var on the surface. Livet var jättebra, men inte riktigt säker.
Rädslan finns alltid där. Hon vet att det är ett farligt samhälle hon lever i.
När människor säger nej till regimen, de ska försvinna. Utan, without any trace.
Diktatorn Bashar al-Assad styr landet med järnhand. Ett korrupt system där presidenten och hans närmaste lever ett lyxliv. Samtidigt som stora delar av befolkningen lever i fattigdom. Och där människor som säger fel saker om regimen försvinner spårlöst.
Det var Syrien. Den här dubbla livet. Jättefina byggnad och jättefina restauranger. Men du tittar, där finns Palestina bransch som döda människor om de säger nej. Eller om de pratar om Assad-familj. Eller om de har till exempel finansproblem med Assad-familj eller deras partners.
Basima är både advokat och företagsekonom och har jobbat sig till en medelklasstillvaro.
I'm not a politician. I'm not... I hate politics. I'm just a human. I love to dance and just, you know, study, work, dance. This was my life.
Men hon retar sig på orättvisorna hon ser runt omkring sig. Och hon och hennes vänner drömmer i hemlighet om ett annat, demokratiskt Syrien.
Bättre kvinnorättigheter, bättre ekonomi. Vi bara drömmer av att lagar och regler ska bli över alla. Vi vill inte människor som är över lagar och regler. Det var bara en dröm som vi var redo att dö för att ha den här dröm.
Så kommer den så kallade arabiska våren. En våg av protester sveper över Mellanöstern. Och när människor börjar demonstrera även i Syrien- kan Basima inte sitta vid sidan av.
Varje natt de kill demonstrators, en varje morgon de städer blod och jesidin här varje dag. På väg till mitt jobb.
Hon börjar leva ett dubbelliv.
På morgon jag är på mitt jobb. Jag är jurist på Riksbanken.
Men på fritiden hjälper hon till med att organisera demonstrationer och lär ut första hjälpen till regimmotståndare så att de kan rädda livet på skadade kamrater. När inbördeskriget är ett faktum reser hon också till områden som kontrolleras av rebeller.
Jag har lärt människor första aid under telefon light under the bombing. Så det var lite scary.
Hon har en täckmantel. Hon är volontär i Syriska Röda Korset. En organisation som har regimens tillstånd att verka i landet. Hon har sjukvårdsresurser och kan ta sig till platser som hon annars inte haft tillgång till. En gång, berättar hon, blir hon och några andra volontärer insläppta på en arena där regimen håller tusentals människor fångna. Män, kvinnor och barn. Människor som suttit i timmar under gassande sol.
Vi ska ge dem lite mat.
Nu får hon se det med egna ögon. Vad regimens män är kapabla till.
Det var den värsta dag i mitt liv.
Hon ser hur männen släpper iväg kvinnor för att våldta dem. Hur de mördar barn framför sina föräldrar.
They just laugh at one man that they took five of his children and killed them. And he died while he was praying.
Basima fortsätter gå till jobbet som vanligt. Men så en dag dyker de upp där.
När jag kom ner, jag såg att de väntar till mig. Fyra stora bilar med soldat med vapen. Och en person kommer till mig och säger, är du Basima? Vi vill att du kommer med oss.
Det har gått 13 år sedan den där dagen. Hon överlevde tiden i Assad-regimens fängelser. Lever idag i Sverige och jobbar på ett försäkringsbolag. Men kvinnan som älskade livet, pluggade, jobbade, dansade, säger hon. Hon finns inte kvar.
This is the old Basima I wish to have, but she died. I tried to gain her back. She died. She's in a mass grave, just like my friends.
Nu ägnar hon sitt liv åt något annat. Upprättelse för regimens offer. Åt att göra deras berättelser hörda. Att anhöriga ska få veta vad som hänt deras älskade. Att förövarna straffas.
They are dangerous. Dangerous wherever they are.
Efter att hon släpptes ur fängelset fortsatte hon att verka som advokat i Syrien under diktaturen. Hon har själv dokumenterat över 3000 fall av försvunna människor, berättar hon. Och nu jobbar hon med att samla bevis mot krigsbrottslingar som gömmer sig i Europa. Vi har tagit kontakt med Basima eftersom vi behöver hennes hjälp. Hon har en särskild blick för diktaturens logik. Hur underrättelsetjänsten och tortyrfängelserna fungerade. Enligt Basima är det inte någon idé att försöka förstå det som hände inne i regimens dödsfängelser som normal underrättelseverksamhet.
Because they are not normal people who are, you know, using violence to achieve a thing.
I tortyrfängelserna pågår våld som saknar militärt syfte. Där har några av mänsklighetens mörkaste sidor fått fritt spelrum.
Killing people under torture and killing children and laughing under that. This exceeds the army actions.
De som plågar, mördar, våldtar, menar hon. De gör det för sin egen skull.
Och de här typ av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
Nu håller vi på att leta efter en man som beskrivs som den värsta torteraren. Inne på det kanske värsta fängelset. En typ av man som hon känner allt för väl. Hon tittar på bilden på den uniformsklädde mannen på parkbänken. Hon undrar om hon träffat honom. Vi står nu utanför portarna till den höga bruna byggnaden med taggtråd. Dödsfängelset, Palestinasektionen. Vi är här med Rania, som till skillnad från många andra överlevde flera års fångenskap här. Hon pekar mot ett galler, mot en mörk gång som ser ut att leda ner i underjorden.
Det här dörren. Alla fångar som skulle flyttas till andra fängelser eller de som skulle dödas.
Hon berättar om hur hon och andra fångar leds genom fängelset, kedjade och nakna. Om nätterna i kallvatten, elchockerna och mannen med makt över liv och död. Han som vi letat efter under flera månaders tid.
Brahim.
Och så berättar hon om den där dagen då Ibrahim för henne till ett rum. Där står hennes bror. Han som gripits och varit försvunnen i flera år. Och så tar Ibrahim fram pistolen, berättar hon.
Nej, betrucko.
Skjuter hennes bror framför ögonen på henne. Vi har länge försökt spåra torteraren som heter Ibrahim. Vi fick tips om att han skulle vara i Sverige. Först hittade vi inga spår av honom. Men nu har vi fått ett genombrott.
Det är väldigt detaljerad information. Hemliga uppgifter.
Vi har fått ta del av en rapport med uppgifter från Syriens militära underrättelsetjänst arkiv. Fler detaljer om Ibrahims roll inne i fängelset.
Så Ibrahim var löjtnant i det som kallas kriminalenheten i Palestinaavdelningen.
Vi får veta att han var anställd där mellan 2011 och 2019 och stod mycket nära fängelsets högsta chef. Han ska ha torterat fångar och haft ansvar för att dokumentera döda kroppar och göra sig av med dem.
Han körde en vit kilbil med kroppar till massgravar.
Syriens nuvarande underrättelsetjänst ser honom som en så kallad svart låda. En person som sitter inne på extremt mycket information om vad som hände i fängelset under den förra regimen. Och så finns det detaljer om hans familj. som ska ha lämnat landet 2015. På hans syriska ID-handlingar som vi fått tillgång till finns namnet på hans fru.
Och hans fru har ett ovanligt namn. Och vi upptäckte att det finns en kvinna i Sverige som heter samma sak.
Hos svenska Skatteverket har vi hittat en kvinna som har samma namn som den påstådda torterarens fru. I samband med att hon kom till Sverige registrerar hon även namn och födelsedatum på sin man.
Och han heter faktiskt Ibrahim.
Mannen är inte folkbokförd i Sverige. Vi hittar inget som tyder på att han någonsin bott här. Men vi vet att han ansökte om svenskt uppehållstillstånd 2020. Samma år reste han till Sudan, där det då fanns en svensk ambassad. Men han fick avslag. Hans fru tjänade för lite. 2022 försökte han igen. Den här gången via ambassaden i Libanon. Även då får han avslag. Och i slutet på 2024, strax innan Assad-regimens fall, försöker han en gång till. Den ansökan har Migrationsverket inte avgjort än. Han väntar fortfarande på besked. Vi undrar om det kan vara han. Han som tar själar. Och nu har vi fått tag på honom. Ibrahim.
Tolken är här.
Ja, där, tolken är med, bra.
Tolken är här.
Först vill han inte visa oss sitt ansikte. Men vi har lyckats övertala honom. Han menar att allt det som påstås om honom är felaktigt. En förtalskampanj som plågat honom och hans familj i flera år.
Har du någonsin haft en roll i militären?
Han skickar oss papper med stämplar som visar att han är ostraffad och inte efterlyst. Han är ingen torterare. Och påståendet om att han bott i Sverige som sprids på sociala medier är helt felaktigt, säger han.
Jag jobbar i Syrien.
Ja, vad är det du jobbar med i Syrien?
Vad är du?
Jag är
chaufför. Och jag är träningscoach.
Vi har bett Ibrahim att bevisa för oss att han faktiskt befinner sig i Syrien. Och han har gått med på det. Vi har bett honom att ställa sig vid ett känt landmärke.
Var är vi någonstans? Nu, eller var är du någonstans nu?
Vi har inte fått veta var på förhand.
Jag är i Marjetorget.
Nu filmar han sig själv. Och mycket riktigt. Han står där intill det vackra 1800-talstorget som ligger precis utanför Damaskus gamla stad.
Alltså namnet är Tahet el-Marje. Marjetorget.
Och det är en sak till han vill säga. Bilden som spridits på sociala medier. Den på en man i kamouflagekläder som dricker läsk på en parkbänk. Den föreställer inte honom, säger han.
Det är inte min bild.
Vem är på bilden, vet du det?
Det är min bror.
Vi vet inte om det stämmer. Men i så fall är bröderna väldigt lika varandra. Vi ber om att få prata med hans bror.
Ja, kom här, nej, vänta. Okej.
Ja, det är absolut.
Ge
mig en minut bara.
Han ringer strax upp igen. Nu tillsammans med den som ska vara hans bror.
Salam.
En man med solglasögon.
Salam aleikum.
Han säger att det är han på bilden på parkbänken. Men han nekar till att ha varit soldat. Eller för den delen torterare på Palestinasektionen.
Jag har aldrig varit militär.
Han har en helt annan förklaring till att han har på sig militärkläder.
Jag jobbade på Damaskus universitet och det var vanligt i Damaskus universitet att chaufförerna har militärkläder på sig.
Vi vet att det här inte stämmer. Vår reporter Amer Bitar har själv gått på universitetet.
En fråga om man skulle kunna ta av sig solglasögonen så vi vet att det är rätt person, alltså att det är samma person som bilden.
Han tar av sig dem. Och båda männen tittar in i kameran. De ser ut som bröder. De är lika. Det är omöjligt för oss att säga vem av dem som är mannen på bilden i uniform. Men bara en av dem heter Ibrahim.
Vad är det du tror har hänt då? Alltså, varför tror du att det är en massa människor som ser en bild på dig eller på din bror eller på, och påstår att de har blivit torterade av någon som heter Ibrahim?
Ja, det, man kan inte lita på allting som finns på nätet i Syrien. Om någon har misstänkt mig, skulle hen anmäla mig direkt till underrättelsetjänsten eller utrikesdepartementet här i Syrien.
Men det är en sak som Ibrahim inte vet. Vi har en annan bild som vi med säkerhet vet är på honom. Hans passbild.
Tamam, bas ana bna nstarid addat suwar. Iza enti bta'rfihom.
Vi vill veta om Rania kan känna igen honom på den. Vi har inte sagt något till henne. Utan har lagt den bland ett stort antal bilder på andra män som vi också letar efter information om. Vi går igenom bild efter bild på män som hon inte känner igen. Men så...
Had.
Min had.
Hada fa'il Ibrahim imkin.
Ibrahim min.
Det är han. Samma man som Rania berättar hällde syra på henne. Samma man som ska ha skjutit hennes bror. Det är han som försöker få uppehållstillstånd i Sverige. Det är han vi nu pratar med.
Det är inte alls på bilden.
Det är din passbild.
Min passbild?
Ja.
Ja, Osman.
Ja, det stämmer. Det är min passbild.
Det är flera personer som pekar ut dig och berätta fruktansvärda saker.
Det stämmer inte. Det är omöjligt.
Men vi är nu helt säkra på vem det är vi pratar med. Vi har träffat flera fångar som oberoende av varandra kan identifiera honom och berätta om vad han gjort. Vi har också kunnat få hans identitet bekräftad genom uppgifter från den syriska underrättelsetjänstens arkiv. Ytterligare en högt uppsatt källa inom den nuvarande underrättelsetjänsten har bekräftat hans identitet. Och det är en sak till som Ibrahim inte vet.
Men tolken behöver paus.
Tolken som är med oss under våra samtal i själva verket Kalibers reporter, Amer Bitar.
Ja, jag ska ringa tillbaka. Ge mig bara 4 minuter.
Okej.
Han är i Damaskus, i en bil. Och av en slump, bara ett stenkast från Marietorget.
Jag såg honom.
Bra.
Jag filmade honom.
Bra.
Men han åkte taxi.
Okej.
Och det är, jag följer honom.
Amer ser hur Ibrahim hoppar ut ur taxin och fortsätter till fots.
Alltså han är någonstans här.
In bland gränderna i Damaskus gamla stad. Där det inte går att följa honom med bil.
Såg du?
Ja.
Vi berättar om det vi nu vet för Basima Jabri.
Ja, han är där.
Ja, han är där.
Hon får se videon på Ibrahim vid torget i Damaskus.
You did amazing job. Like nobody in Syria have done this.
Vi är, ärligt talat, ganska stressade. Vi har precis lyckats spåra en man som ska vara skyldig till fruktansvärda brott mot mänskligheten. Vi vet att han är av stort intresse både för svenska och syriska myndigheter. Vi har pratat med hans offer. Men det enda vi kan göra är vårt jobb, att berätta historien.
You gave a victory to the humanity, Marcus. You do not need to be stressed over this, dear.
Det är en sak vi undrar över. Vi vet att den nya syriska underrättelsetjänsten känner väl till Ibrahim. Det är källor där som bekräftat hans identitet för oss. De har beskrivit Ibrahims centrala roll i dödsmaskineriet på Palestinasektionen. Men också på det mest kända av regimens tortyrfängelser, det jättelika Sednaya-fängelset. Men den syriska underrättelsetjänsten verkar tro att Ibrahim har lämnat landet för gott 2020. Samtidigt går han nu fri i Damaskus. Han har kunnat hämta ut ett nytt pass. Han har till och med kunnat gå till landets inrikesministerium och hämta papper som intygar att han är en ostraffad och laglydig medborgare.
It disappoints me so much.
Basima Jabri är besviken.
This is crazy. This is totally unacceptable. Totally unacceptable. I don't know. It makes not only me, all the victims are not safe.
Vi vill ställa frågor till Syriens regering om det här. Hur kommer det sig att Assads torterare kan gå fria på Damaskus gator? Vi får ingen intervju. Men vi får ett besked. Ibrahim är nu efterlyst. Du har hört Diktatorns svenska krigare. En granskande serie från Kaliber. Av Amer Bitar och mig, Marcus Alfredsson. Producent var Annika H. Eriksson. Slutmix Melike Meyer. Hilmi Shahada.